Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Massmördarpodden, Hiroshima och Nagasaki, del 2. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson, ljudsätt och klippning gjord av Emil Drugge och jag heter Dan Hörning. Jag vill påminna om att alla avsnitt av Massmördarpodden finns på patreon.com, Patreon. Där kan du som sponsrar Massmördarpodden få lyssna på alla 160 plus avsnitten utan reklam. Över 30 avsnitt finns också på Acast Plus och fler avsnitt kommer till gradvis av de gamla avsnitten där. På Acast Plus kan du också höra Massmördarpodden utan reklam. Under andra världskriget bodde det som mest 381 000 människor i Hiroshima. Innan atombomben föll hade japanska myndigheter genomfört en systematisk evakuering, främst av civila. Det verkar som att det bodde någonstans mellan 340 000 och 350 000 människor i Hiroshima när bomben föll. Som jag nämnde i förra avsnitt så undrade invånarna i Hiroshima varför de inte hade blivit eldbombade. Spekulationer av många, men ansvarsfulla myndighetspersoner hade arbetat med att skapa brandgator i Hiroshima för att mildra effekterna av en eldbombning. Arbetet med att utöka brandgatorna pågick fortfarande på morgonen den 6 augusti 1945. Uppe i Enola Gay gjorde sig besättningen redo. De tog på sig sina svetsarglasögon, samma sorts glasögon som hade använts vid Trinity-testet. Hiroshima-bor kunde se Enola Gay med blotta ögat, men de blev inte oroliga. Anledningen till det var att det bara var ett enda plan. Hade det varit en riktig bombräd, då hade det varit många fler plan. Efter att atombomben hade släppts tog det cirka 45 sekunder innan den detonerade. Vid den 43:e sekunden aktiverades en mekanik inuti bomben som förde ihop de två delarna av uran, precis som vid provsprängningen, och då började kärnreaktionen. Bomben var då 580 meter ovanför marken. Ett ljus spred sig från ett 300 meter brett eldklot. Temperaturerna precis under eldklotet uppsteg till 4000 grader Celsius. Klockan var 08:15 lokal tid. Det tilltänkta målet hade varit den T-formade Aioi-bron, men bomben missade den med ungefär 240 meter på grund av sidvinden. Atombomben slog istället ner direkt över Shima-sjukhuset. Shima-sjukhuset, som blev återuppbyggt 1948, betraktas idag som atombombens Ground Zero. 80 människor befann sig i sjukhusbyggnaden vid detonationen. Alla 80 dog omedelbart. Många av dem var läkare. Värmevågorna lämnade skuggor efter sig. Stegar, staket och till och med människor lämnade efter sig konturer på sten och metall. Alla som var utomhus på marken i Hiroshima när bomben detonerade förintades eller förvandlades till kol. Samtidigt skickade explosionen ut infraröd strålning och gammastrålar. Dessa trängde genom väggar och kunde således påverka celler i människornas kroppar. Och först efter allt det uppstod det välkända svampmolnet. I samband med att det uppstod tryckvågor som rörde sig lika snabbt som ljudets hastighet. Dessa tryckvågor var det som stod för det mesta av det fysiska ödeläggandet av byggnaderna. Vågorna krossade vartenda fönster i sin väg. Tryckvågorna kunde man se med blotta ögat eftersom de förde med sig svarta rökmoln. Kraften från tryckvågorna fick människorna som befann sig inomhus på flera kilometers avstånd att ramla omkull. Atombomben släppte lös energi som motsvarade en jordbävning som uppnådde 5,5 på Richterskalan. Uppe i Nola Gay var omständigheterna inte lika dramatiska som på marken. Tibbets och hans män reagerade på att ljuset från detonationen var starkt, men att det varade under ganska kort tid, bara några sekunder. Förödelsen var inget som nådde i Nola Gay. Delvis på grund av att de flög så högt, 9400 meter. Och delvis på grund av att rök och spillror skymde sikten. Perspektivskillnader av det här slaget är inte ovanliga skildringar av krig. Allt ser annorlunda ut och upplevs annorlunda beroende på var man befinner sig. Perspektivet från Enola Gay skulle antagligen kunna kallas för abstrakt i relation till vad som skedde på marken. Enola Gay befann sig 16 kilometer från nedslagsplatsen vid explosionen och de var 18,5 kilometer från platsen när de kunde känna av tryckvågorna. Det finns inga exakta siffror för hur många som dog precis vid detonationen, men det är uppskattat att runt 10 000 människor förlorade sina liv på en enda sekund. Det hör till saken att det också var tusentals människor som överlevde bomben under extrema omständigheter. Folk låg begravda under rasmassorna. Många av dem hade fjärde gradens brännskador. En av bombens överlevare var den då fyraårige Okihiro Terao. Han var aktuell i en CNN-intervju så sent som den 19 maj 2023, apropå Ukraina-kriget. Det finns förstås en relevans i att en av atombombens överlevare uttalar sig om möjligheten med ett skräckscenario där atombomben skulle kunna användas igen. I intervjun kan man läsa följande om Ukraina-kriget, citat. Den ryska presidenten Vladimir Putin, som basar över världens största kärnvapenarsenal med 4477 bomber jämfört med USAs 3708 enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, har upprepade gånger trappat upp sin retorik kring sin vilja att använda atombomber. Och då hans oprovocerade invasion inte har gått som han har tänkt sig finns det många som fruktar vad en trängd Putin skulle vara beredd att göra. Slutcitat.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okihiro Terao är idag 84 år gammal och han säger till CNN, citat: "Jag tycker att det är galet att Ryssland hotar med kärnvapen. Att bara uttala tanken får mig att svettas, och medan jag säger de orden känner jag hur blodet strömmar till mitt huvud." Slutcitat. Följande är Okihiro Teraos berättelse om när han överlevde atombomben över Hiroshima den 6 augusti 1945. Han bodde då med sin mamma och sina två bröder i ett hyrt rum cirka 4 kilometer norr om Hiroshima. Han och en av hans bröder var utomhus och lekte när de plötsligt fick se ett vitt bländande sken. Instinktivt började de springa hem. De hann precis fram till dörren när de kände hur en tryckvåg fick dem att lyfta från marken. Samma sekund exploderade flera fönster i närheten och glassplittret fastnade i deras kroppar. Okihiro Terao har sagt att både han och hans bror grät när detta skedde. De två barnen sprang upp till rummet som var deras hem, och där fann de sin moster som satt och höll om deras lillebror. Men pojkarnas mamma, Shizuko, var borta. Deras moster kunde berätta att mamman hade lämnat rummet tidigare för att återvända till deras gamla bostad för att hämta några kvarglömda saker. De hade nämligen just flyttat. Mostern och de tre små pojkarna gav sig iväg för att hitta mamman. Utan att nödvändigtvis veta vad som just hade skett, att en atombomb hade släppts över Hiroshima, gick de i riktning mot en punkt som var bombens nedslagsplats. Och på vägen möttes de av människor som var svårt brännskadade. De var kolsvarta från topp till tå. Och allt medan de gick, förbryllade av allt de såg, började ett svart regn falla från himlen. Det hela kändes overkligt. Men plötsligt kunde mostern och de tre pojkarna höra en välbekant röst. Det var Shizuko. Och Okihiro Teraos egna ord, citat: "Det lät som min mamma, men vi visste inte var någonstans hon befann sig. Rösten började kännas närmre, och det var då alla känslor inombords kom och jag grät. Det verkade som att min mamma kände igen min mosters figur. Hon hittade oss." Slutcitat. Familjen var återförenad och återvände tillsammans till sitt rum. När de kom dit var det ett otal överlevare i skiftande skick som kom fram till dem och bad om hjälp. Den unge Okihiro Terao såg dessa människor som spöken. Det var så han valde att processa de oerhörda saker han hade sett. Han blev rädd och sökte sig till ett hörn i rummet där han satt och tryckte. Hans mamma, som själv var allvarligt skadad, berättade för honom att hon inte kunde avvisa människor som befann sig i nöd. Oviss om att området de nu befann sig i var radioaktivt, återvände familjen till platsen där deras gamla hem hade legat. Det huset var beläget bara 300 meter från nedslagsplatsen. Huset stod inte kvar. Okihiro Terao berättar själv, citat: "Vårt gamla hus var uppbränt. Det hade gått upp i rök. Min mammas bästa vänner, bekanta, ingen var längre vid liv. De enda från det område som överlevde var vår familj. Vi tänkte att vi hade haft väldigt tur som hade överlevt." Slutcitat. Bara 260 meter från platsen där bomben träffade marken låg banken Bank of Hiroshima. Banken befann sig i en byggnad som var konstruerad för att kunna stå emot kraftiga jordbävningar. En person som befann sig på banken när atombomben föll var den bankanställda Akiko Takakura. Hennes ålder skiftar väldigt mycket i olika källor. Ibland uppges det att hon är så ung som 17 och ibland är hon så gammal som 20. I ett reportage från den 4 april 2023 i New York Times uppges hennes ålder som 19, så vi tror att det är hennes korrekt ålder. Följande ord är Akiko Takakuras egna om vad hon upplevde, så som de finns publicerade hos atomicarchive.com sedan 1998. Citat. Efter att flyglarmet hade slutat gick jag från Hachibori till banken vid klockan 08.15 eller så och skrev in mig i närvaroboken. Det var när jag gick igenom mina morgonrutiner som att damma av skrivbord och liknande som atombomben släpptes. Allt jag minns är att jag plötsligt såg ett sken. Det var som en vit magnesiumflamma. Jag tappade medvetandet, antingen samtidigt eller kort efter att jag hade sett skenet. När jag återfick medvetandet var det mörkt överallt. Jag hörde mina vänner, fröken Asami, grät efter sin mamma. Kort därpå fick jag veta att vi hade blivit attackerade. I rädsla för att brinna inne sa jag åt fröken Asami att springa ut ur byggnaden. Men hon sa bara åt mig att lämna henne och att jag skulle försöka fly själv. För hon trodde inte att hon skulle klara av att ta sig någonstans. Hon sa att hon inte kunde röra på sig. Jag sa till henne att jag inte kunde lämna henne. Men hon sa att hon inte ens kunde ställa sig upp. Men när vi pratade började himlen utanför att ljusna. Sedan hörde jag vatten rinna inne på toaletterna. Tydligen hade vattenledningen exploderat. Så jag tog vatten i min hjälm och hällde över fröken Asamis huvud gång på gång. Till hon helt och hållet hade återfått medvetandet. Efter det följde hon med mig ut ur byggnaden. Vi tänkte först att vi skulle fly till paradtorget, men det kunde vi inte för att det var en stor vägg av eldflammor framför oss. Så istället hukade vi oss in till en bassäng för brandbekämpning, den var ungefär lika stor som ett skrivbord. Då Hiroshima vid det här tillfället var helt fångat i eldflammor kände vi oss fruktansvärt varma och vi kunde inte andas ordentligt. Efter ett tag kom en eldvirvel emot oss från söder. Det var som en stor tornad av eld som sträcktes över hela gatan. Allt som elden rörde vid var någonstans elden kom åt så brände den sönder allt. Den brände mitt öra och mitt ben. Jag märkte inte när det hände, utan upptäckte jag först senare. Virveln av eld täckte hela gatan och kom från Otemachi-hållet. Alla försökte bara hålla sig undan elden så gott det gick. Det var precis som att befinna sig i helvetet. Efter ett tag så började det regna. Elden och röken hade gjort oss så törstiga och det fanns inga att dricka, det fanns inget vatten och röken irriterade våra ögon. När det började regna öppnade folk sina munnar och höjde ansiktena mot skyn och försökte dricka regnet. Men det var inte enkelt att fånga dropparna i munnen. Det var svart och dropparna var stora. Jag fick inte i mig tillräckligt med regn för jag var fortfarande törstig, men det fanns inget att göra åt saken. Det upplevde där och då var att Hiroshima bara gick i tre färger. Jag minns rött, svart och brunt, men inga annat. Många människor på gatan dog omedelbart. Fingertopparna på de döda kropparna började brinna och sedan spred sig elden gradvis över kropparna. Det rann en ljusgrå vätska från deras händer och den fick deras fingrar att förkolna. Jag blev så chockad över att se hur fingrar och kroppar kunde bli brända och deformerade på det sättet. Jag kunde inte tro på det. Det var hemskt. Och ju mer jag tänkte på det, var det desto smärtsammare att föreställa sig hur de brända fingrarna, händer och fingrar skulle hålla i små barn eller vända sidor i en tidning. De brändes bara bort. Under några års tid efter atombomben var jag fruktansvärt rädd för eld. Jag kunde inte ens komma i närheten av eld. För att alla mina sinnen såg hur fruktansvärd elden var. Hur varma flammorna var. Och hur svårt det var att andas den varma luften. Det var verkligen svårt att andas. Kanske för att elden brände upp allt syre. Jag vet inte. Jag kunde inte hålla ögonen helt öppna på grund av röken. Och röken var precis överallt. Det var inte bara jag. Alla andra upplevde detta. Slutcitat. En av de två unga kvinnorna har beskrivit det hon såg utanför banken på följande sätt, citat. Orden dödens stad låg plötsligt nära till hands. Det var döda människor överallt. Vi var de enda levande själarna. Det hade varit morgonrush, 08.15 på morgonen. Människorna som hade gått på gatan hade fallit ihop döda ovanpå varandra. De hade dött omedelbart. Nakna. Brända. Jag frågade mig själv varför. Men jag kunde inte hitta ord. Slutcitat. 16-åriga Teruko Fuji hade kört en av Hiroshimas spårvagnar. Hon vaknade upp i sin välta spårvagn en kort tid efter explosionen och hon förstod inte alls vad som hade hänt. Hennes första tanke var att det var hennes fel. Hon tänkte att hon själv hade råkat göra något slags fruktansvärt fel som hade förstört spårvagnen. Men sedan började hon se hur människor kom fram, gående ur stora svarta rökmoln. De gick hukade och plågade, med skinn hängandes från sina armar. Folk gick i olika riktningar, som zombies, i total tystnad. Ett annat längre vittnesmål kommer från Hiroshi Sawachika. Han var 28 år gammal och militärläkare. Han var stationerad i bostadsområdet Ujina när atombomben exploderade. Detta var 4,1 kilometer från nedslagsplatsen. Det här är Hiroshi Sawachikas egna ord. Citat. Jag var på mitt kontor. Jag hade precis kommit in i rummet och sagt god morgon till kollegor och jag skulle precis gå fram till mitt skrivbord. När jag utanför fönstret kunde se hur allt blev ljust rött. Jag kände hetta i kinderna. Då jag var den överordnade på platsen ropade jag till de unga männen och kvinnorna att de genast skulle evakuera. Jag skrek och sedan kände jag mig tyngdlös som en astronaut. Jag var medvetslös i kanske 20 eller 30 sekunder. När jag vaknade upptäckte jag att alla, inklusive jag själv, låg på golvet i en specifik del av rummet. Ingen stod upp. Skrivborden och stolarna hade också förflyttats. Vi var alla plötsligt på ena sidan av rummet. Det satt inte kvar något glas i fönstren. Och även spröjsarna och ramarna var borta. Jag gick till fönstret för att se efter var någonstans bombningen hade skett. Och då såg jag ett svampmoln ovanför gasfabriken. Ljudet och chocken antydde att bomben hade släppts direkt över gasfabriken. Jag hade fortfarande ingen aning om vad det var som faktiskt hade hänt. Jag fortsatte titta mot gasfabriken. Efter en stund upptäckte jag att min vita skjorta hade blivit helt röd. Jag tyckte det var märkligt för jag visste redan att jag inte hade blivit allvarligt skadad. Jag såg mig om och insåg att det var en ung kvinna som hade skadats med flera bitar krossat glas som satt fast i flera ställen på hennes kropp. Det var hennes blod som hade stängt och fläckat ner min skjorta. Efter några minuter hörde jag någon ropa mitt namn. Jag blev tillsagd att bege mig till högkvarteren där det var flera skadade personer som väntade på vård. Jag tog mig dit och började vårdarbetet med hjälp av sjuksköterskor och läkaraspiranter. Vi behandlade först kontorspersonalens skador. De flesta hade krossat glas och träsplitter som satt fast i dem. Vi behandlade dem, en efter en. Efteråt hörde vi ett konstigt ljud. Det lät som en stor svärm myggor som närmade sig på avstånd. Vi tittade ut genom fönstren för att försöka förstå vad som hände. Vi såg hur medborgare från staden kom marscherande mot oss. De såg annorlunda ut. Vi förstod att de skadade medborgarna kom till oss för vård. Men vi tänkte att det skulle finnas Röda Korsets stationer och andra stora sjukhus i mitten av staden. Så varför kom de hit istället för att gå till de andra ställena som låg mycket närmare? När det här skedde visste jag inte hur svårt skadad stadskärnan hade blivit. Sjukhuspersonal kom de skadade personerna till våra högkvarter. Då de var så många insåg vi hur allvarligt läget var. Vi beslutade att vi även behövde behandla dessa människor. Det dröjde inte länge när vi insåg att flera av dem var allvarligt brännskadade. När de kom till oss höll de sina händer framför sig. De såg ut som spöken. En av mina underordnare gjorde en tinktur genom att blanda ätbar jordnötsolja och något annat. Vi behövde arbeta på ett väldigt mekaniskt vis för att kunna behandla så många människor som möjligt. Vi hade ett rum där vi höll de svårt skadade personerna och ett annat där vi höll de mindre skadade. Behandlingen var begränsad till första hjälpen, för det fanns inga avdelningar där patienterna kunde läggas in. Senare, när jag kände att jag kunde överlåta arbetet till de andra i staben, lämnade jag behandlingssalen och gick till ett annat rum för att se vad som hände där. När jag klev in märkte jag hur rummet var fyllt av en doft som påminner om torkad bläckfisk när den har blivit grillad. Bläckfisk som vi tycker så mycket om att äta. Det var en konstig känsla. En känsla jag aldrig har haft förut. Jag minns fortfarande den här lukten väldigt tydligt idag. Efter det gick jag tillbaka till behandlingssalen och gick mellan längorna av människor som antingen var svårt skadade eller fortfarande väntade på att få hjälp. Jag kände plötsligt hur någon rörde vid mitt ben. Det var en gravid kvinna. Hon sa till mig att hon skulle dö inom några timmar. Hon sa, jag vet att jag kommer att dö. Men jag kan känna hur mitt barn fortfarande rör på sig. Det vill ut. Det gör inget om jag dör. Men om barnet får komma ut nu så behöver det inte dö med mig. Snälla hjälp mitt barn att få leva. Det fanns inga förlossningsläkare på plats. Det fanns ingen förlossningssal. Det fanns ingen tid att ta hand om hennes barn. Allt jag kunde göra var att säga att jag skulle komma tillbaka senare när allt var redo för henne och hennes barn. Jag muntrade upp henne och hon såg gladare ut. Men jag behövde fortsätta behandlingarna. Så jag återvände till det och fortsatte ta hand om de skadade en efter en. Det var så många patienter. Det kändes som att jag slogs mot klockan. Det var sent på eftermiddagen, nära kvällen. Och jag hade fortfarande kvar minnesbilden av den gravida kvinnan. Senare återvände jag till platsen där jag hade träffat henne. Och hon låg fortfarande kvar på samma ställe. Jag klappade henne på axeln, men hon svarade inte. Personen som låg bredvid henne sa att hon hade tystnat för ett tag sedan. Jag kommer fortfarande ihåg den här händelsen. Delvis för att jag inte kunde uppfylla denna döende kvinnas sista önskan. Jag minns henne också för att jag pratade med henne. Även om det var ett väldigt kort samtal. Jag tror att jag behandlade mellan 2000 och 3000 personer den där dagen. Om jag räknar med de patienter som jag gav vägbeskrivningar till. Det kändes som att det var en dag som aldrig skulle ta slut. Jag behövde fortsätta behandla patienter i en evighet. Det var den allra längsta dagen i mitt liv. Senare, när jag fick tid till reflektion, insåg jag att vi läkare hade lärt oss mycket av denna händelse genom alla dessa människors lidande. Det är sant att en brist på medicinsk kunskap, sjukhus, organiserad ledning och så vidare förhindrade oss från att ge tillräcklig behandling. Men det var fortfarande mycket vi kunde lära oss den dagen. Jag lärde mig att kärnvapen som gnager människors sinnen och kroppar aldrig någonsin bör användas. Även den minsta lilla tanken på att använda kärnvapen måste utrotas omgående. Slut citat. Jag har nu flera gånger berättat om hur långt de olika överlevarna var från nedslagsplatsen. Faktum är att det finns en överlevare som fick rekordet i att befinna sig närmast den enorma explosionen. Det var Aizo Nomura, en 47-årig man. Han befann sig vid en byggnad som ägdes av Hiroshima Prefecture Fuel Rationing Union där han arbetade. Byggnaden kallas i många källor kort och gott för The Fuel Hall, bränslehallen. Innan 1943 hade byggnaderna använts för tillverkning och försäljning av kimonos. Men som namnet bränslehallen antyder användes byggnaden efter 1943 som en bränslecentral där noggranna ransoneringar gjordes på grund av den svåra bränslebristen. Aizo Nomura var en av de 37 människorna som arbetade i bränslehallen. När bomben briserade blev Aizo Nomura den enda som överlevde av de 37. Han befann sig nämligen vid detonationen nere i byggnadens källare för att gå igenom ett par äldre dokument. Aizo Nomuras arbetsplats låg 170 meter från nedslagsplatsen. Det skulle senare framkomma att källarens robusta betongtak var det som hade skyddat Aizo Nomura från både explosionen och de första strålningsskadorna. Vi vet tyvärr inte mycket i detalj om Aizo Nomuras upplevelser, men något som flera nyhetskällor rapporterat är att han i mitten av 70-talet började skriva en självbiografi vid namn Vaga Omoide no Ki, vilket kan översättas till Mina minnen. Vi har lyckats hitta ett utdrag från denna bok. Citat. Utomhus var det mörkt på grund av den svarta röken. Det var ljus som en natt med halvmåne. Jag skyndade iväg till änden av Motoyasubron. I mitten av bron, på den sidan där jag själv befann mig, såg jag en naken man som låg ner på rygg. Båda hans armar och ben var sträckta mot himlen och de skakade. Det var ett runt föremål som brann under hans vänstra armhåla. Den andra sidan av bron gick inte att se på grund av all rök. Och ut från röken sträckte sig långa eldsflammor som växte och växte. Slutcitat. Aiso Nomura dog 1982, 84 år gammal, utan att hans bok hade blivit publicerad. Bokens existens kom till allmän kännedom först runt 2015 när hans 80-årige son kom i kontakt med organisationen The National Peace Memorial Hall. Det är även en specifik byggnad i Hiroshima. Organisationen initierades av den japanska regeringen 2002 för att värna om minnet av atombombernas offer. Ombord på Enola Gay under hemfärden diskuterade männen sinsemellan om hur kriget nu antagligen var över. General Tibbets har i retrospekt rättfärdigat handlingen med att tusentals människor räddades tack vare atombomben. Enola Gay var tillbaka på Tiniens landningsbana efter 6 timmar. Klockan var då 14.58. Planet hade varit iväg på uppdrag under 12 timmar och 13 minuter. The Great Artist och Necessary Evil landade kort därefter. Omgående efter att soldaterna hade klivit ur planen blev de beordrade att genomföra en uppställning. Och då fick de medaljer. Fotografer var på plats för att fånga den dramatiska återkomsten. Därefter följde horder av frågor om vad de hade sett och inte sett under uppdraget. Befälen ville nämligen försäkra sig om att det var just Hiroshima som hade blivit bombat. De japanska soldater som hade varit stationerade i Hiroshima och befunnit sig i skydd när atombomben detonerade och därmed överlevt, de skickades ut för att hjälpa andra överlevare. En av dessa militärer var Shigeru Terasawa som i en intervju 2005 berättade följande citat. Det är vissa saker som jag aldrig kommer att glömma. En av dem är ljudet från de skadade människorna som låg på marken och bad om vatten. Vi hade strikta order att inte ge brännskadade människor vatten. Men vi bar på de här stora vattenflaskorna. De ingick i vår utrustning. Och folk bad oss om vatten. Men vi gav dem inget vatten. Vi hade blivit tillsagd att om vi gav dem vatten så skulle de dö av det. Så jag gav dem inget. Men det var många som dog ändå. När jag ser tillbaka på det här idag, då önskar jag att jag hade gett dem vatten. Slutcitat. Många svårt brännskadade människor sökte sig instinktivt vatten i alla dess former efter explosionen. De tog sig i stora grupper till floder, utomhuspooler och reservoarer. Där det fanns vatten kastade sig människor genast planlöst ner i det. I de fallen människorna väldigt många hamnade flera ovanpå varandra. De som var underst trycktes ner under vattenytan och därmed drunknade de. De brända och törstande människorna förärdes sedan med ett plötsligt skyfall. Det hörde ni ju tidigare i Akiko Takakuras vittnesmål. Men det här var inget vanligt regn. Regndropparna var kolsvarta och kom från mörka moln. Trots detta var det ändå många som öppnade munnen och sträckte ut händerna för att komma åt det. Svärtan kom sig av den sot som hade stigit upp i atmosfären tillsammans med det enorma svampmolnet. Dropparna var dessutom stora och tjocka. Flera överlevare har berättat att det gjorde ont att få de här dropparna på sig. Det ingen tänkte på där och då var förstås att det här regnet var väldigt radioaktivt. Nära Hiroshimas centrum låg högkvarteret för Shukugus militärpolis. Detta låg cirka 400 meter från nedslagsplatsen. Här satt 12 stycken amerikanska krigsfångar som alla hade gripits under tidigare flygräder. 8 av amerikanerna avled till följd av explosionen. 2 av dem blev senare under dagen avrättade på plats. De 2 sista amerikanska överlevarna, 2 män som hade blivit allvarligt skadade under explosionen, släpades till den ena änden av den tidigare nämnda Aioi-bron där de blev stenade till döds av en upprepad folkmassa. Nyheten om dessa 12 amerikanska mäns öde nådde inte USA förrän på 70-talet. Men idag är det detaljer som sällan tas upp i de historiska skildringarna av atombombningarna. Det är ett bra exempel på när historieskrivningar påverkas av behovet av ett narrativ som är svart och vitt. Där det ska finnas en tydlig god sida och en tydlig ond sida. Krig och katastrofer är ofta betydligt mer komplexa än vad det ibland ges sken av. USAs president Truman var den 6 augusti 1945 på väg tillbaka till USA från Europa ombord på USS Augusta. Alla som reste med skeppet väntade otåligt på ett svar från militären på Nordmarianerna om hur uppdraget hade gått. Ett kodat besked kom mitt på dagen när president Truman satt åt lunch. En assistent avkodade meddelandet och överlämnade det till presidenten. Efter att ha läst det höll Truman ett kort improviserat tal till besättningen där han sjöng USAs lovsång. Detta möttes med applåder och hurrarop. Alla ombord på skeppet blev särskilt glada då de visste att detta sannolikt innebar att de skulle slippa invadera Japan.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I en radiosändning som kablades ut direkt efter att president Truman hade kommit hem till Washington sa han följande, citat. Det var i syfte att rädda den japanska befolkningen från total förintelse som vi ställde vårt ultimatum den 26 juli. Deras ledare valde att ignorera vårt ultimatum. Om de nu inte går med på våra villkor kan de vänta sig ett anfall från skyn som inte kommer att likna någonting som tidigare har skådats. Slutcitat. Denna sändning spelades även in på film för att senare visas på biograferna. På 40-talet innan tv-apparaten var en grej fick människor sina nyheter bland annat genom att gå och se journalfilmer på bio. Dessa journalfilmer var mellan 10 och 30 minuter långa sammanfattningar av olika världshändelser. Ofta visades de innan långfilmer. Sent på eftermiddagen den 6 augusti höll Hiroshimas borgmästare ett tal, inte bara till de överlevande i staden, utan till hela den japanska nationen. Citat. Förödelsen som uppstått idag är resultatet av en omänsklig och fruktansvärd flygräd. Fiendens intention är uppenbarligen att underminera den japanska krigaranden. Till Hiroshimas invånare. Skadan är stor, men det är vad man kan förvänta sig i ett krig. Håll era huvuden högt och tappa inte hoppet. Slutcitat. Borgmästarens tal var en tydlig uppmaning till Japan att inte ge sig. Den 7 augusti, dagen efter bomben, var den japanska räddningsinsatsen större. Nu skickades en soldatförband som kom utifrån Hiroshima till platsen för att kunna bistå. Döda kroppar samlades upp och fraktades iväg innan några sjukdomar skulle kunna sprida sig. Alla skadade fördes till sjukhus för omedelbar behandling. Det uppfördes provisoriska sjukhus mitt bland ruinerna, men de var kraftigt underbemannade. Överlevaren Dr. Shuntaro Hida blev en av dem som hjälpte över 3000 människor i den lilla byn Hesaka utanför Hiroshima. Doktorns egna ord, citat: "Till en början hade vi ingen medicin och ingen utrustning. Det fanns ingenting som vi läkare kunde göra. Men vi samlade ihop vad vi kunde och började behandla patienternas brännskador så gott vi kunde." Slutcitat. Dr. Shuntaro Hida hade haft turen att överleva för att han kvällen innan bomben släpptes blev kallad från militärsjukhuset i Hiroshima till just Hisaka för att hjälpa ett sjukt barn. Således befann han sig 6 kilometer från nedslagsplatsen när atombomben föll. Men han såg den. Han såg Enola Gay som en liten silverdroppe i himlen. Själva bomben gick dock inte att se medan den föll. Men kort efter att han hade fått syn på planet upplevde han stark värme och tryckvågor. Han kunde sedan se svampmolnet över Hiroshima. Det är oklart exakt hur många som dog efter den omedelbara eldstormen som uppstod efter att Little Boy hade detonerat. Det finns uppskattningar som sträcker sig från 66 000 döda människor och 69 000 skadade upp till 140 000 döda, enligt olika uppskattningar som har gjorts senare. Svårigheterna med att delge en exakt siffra beror på att folkräkningen under kriget var oprecis, att attacken skapade ett kaos och att det var väldigt oklart exakt hur många som befann sig i Hiroshima när bomben small. Det finns också olika uppskattningar för hur många japanska soldater som dog. United States Strategic Bombing Survey, som jag nämnde tidigare i avsnitten om eldbombningen av Tokyo, kom 1946 fram till att det var 24 159 soldater i Hiroshima vid attacken. 6 789 av dem dödades eller försvann spårlöst. Senare omräkningar pekar på att det fanns befattningshavare i staden som inte hade räknats med i den uppskattningen. Och det kan tyda på att så många som 20 000 japanska soldater dödades. USAs uträkningar menar att 12 kvadratkilometer av staden förintades. Men japanska myndigheter hävdar att 69% av Hiroshimas byggnader raserades och att ytterligare 67% skadades. 3 dagar efter atombomben hade Japan fortfarande inte gett sig. Diskussionerna och debatterna på högsta politiska nivån i Japan var många och det rådde stor oenighet om vad de borde göra. En person som var särskilt emot en kapitulation var Japans krigsminister, general Kurishika Anami. Han ville hellre att den japanska staten skulle invänta första bästa tillfälle att genomföra ett storskaligt krig på det japanska fastlandet. De hade ju ändå 30 miljoner beväpnade människor. Generalens tanke var att det här skulle innebära enorma förluster för de allierade, men även att Japan skulle kunna undvika kapitulation och rent av behålla några av de platser de hade erövrat utanför Japan. Generalen var inte särskilt rädd för atombomben. Han var säker på att det inte fanns några fler atombomber. Stämningen i den japanska militärledningen blev ännu sämre 2 minuter efter midnatt den 9 augusti. Då förklarade Sovjetunionen krig mot Japan och en enorm sovjetisk armé invaderade Manchuriet. USA gjorde i ordning ytterligare en stridsduglig bomb och president Truman utfärdade ytterligare en varning. Så, citat Truman: "Världen ska veta att den första atombomben släpptes på Hiroshima som var en militärbas. Om Japan inte ger upp kommer vi att släppa fler bomber över fler industrier. Jag rekommenderar den japanska befolkningen att genast lämna större industristäder för att rädda sig själva från förintelse. Jag är medveten om den tragedi som atombomben innebär. Vi har funnit atombomben och vi har använt den. Vi har använt den mot de som attackerade oss utan förvarning vid Pearl Harbor. Mot dem som har misshandlat, torterat och dödat amerikanska krigsfångar. Mot dem som har brutit mot de internationella krigslagarna. Vi har använt atombomben för att förkorta det lidande som kriget innebär. För att rädda livet på tusen och tusentals amerikaner. Slutcitat. USAs mål för den andra atombomben var staden Kokura. Kokura, som tillsammans med Nagasaki tidigare hade utgjort de två reservmålen i Hiroshima-uppdraget. Kokura var alltså den plats som USA helst hade velat bomba. Att det istället blev Nagasaki var på grund av vädret. Nagasaki var, precis som Hiroshima, en viktig militärstad som var inblandad i produktionen av artilleri, skepp och annat militärmaterial. Om du kommer ihåg från våra avsnitt om eldbombningen av Tokyo, så var delar av huvudstaden som bombades byggd av trä. Det var inte en fråga om robusta byggnader som kunde stå emot vad som helst. Och likadant var det i Nagasaki. I staden fanns det framförallt traditionella hus byggda av timmer och papper. Kokura var det primära målet och planen var att atombomba Kokura den 11 augusti. En dålig väderprognos gjordes dock att datumet ändrades till den 9 augusti. Det huvudsakliga bombplanet skulle denna gång vara Boxcar. Boxcar var en B-29 döpt efter Captain Frederick Bock som skulle vara med på tidigare nämnt plan, The Great Artist, under det andra uppdraget. Boxcar, ibland stavat med X istället för CKS, betyder ungefär tågvagn. Och det är något som återspeglas i den målning som senare målades på planets nos. Ovanför namnet Boxcar syns ett föremål liknande en sol. Och över solen går en tågräls. Tågrälsen får solen att se ut ungefär som en baseball. Ovanför rälsen svävar en tågvagn med vingar. Och framför den visas en liten illustration av ett Nagasaki som exploderar. I andra änden av tågrälsen syns en mindre illustration av Salt Lake City. Det var från Salt Lake City som planet hade flugits till Tinianön när det togs i tjänst. Och Frederick Bock hade alltså varit den som tidigare haft befäl för planet. Men den som nu skulle få äran att bestämma över Boxcar i Kokura-uppdraget blev major Charles Sweeney. Boxcar lyfte från Tinian 03:47 på morgonen den 9 augusti 1945. Jag finns på X och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Du kan också mejla till Massmördarpodden på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Om du tycker om mina true crime-poddar så kan jag nämna att de för närvarande är 5 stycken. 3 av dem hittar du på samma ställen som du hittar Massmördarpodden. Det är Palmemordet, där vi går på djupet i mordet på Olof Palme 1986. Det är Olösta mord, där jag bara tar upp olösta mordfall. Och det är Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Och där vill jag särskilt rekommendera min serie om Chris Kremers och Lisanne Froon. Det var 2 tjejer från Nederländerna som försvann i Panama 2014. Och det fallet är oerhört mystiskt med väldigt många konstiga fynd. Det är svårt att förstå vad som hände Chris och Lisanne. Vi har gjort 10 avsnitt i Mördarpodden om det här fallet. Tack till David Oskarsson som har skrivit det här manuset. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.